Hej och välkommen till Bagaget, en produktion av Järnkoll Västmanland och NSPH Västmanland. I dagens avsnitt pratar jag, Sovi Andersson, med min kollega Susanne Tell om depression, som vi båda har många års erfarenhet av. Det här är det tredje avsnittet i ordningen i podden, men var det första som vi spelade in den 1 juli i somras. I dagens avsnitt nämner vi suicid, och känner du att du vill höra mer om det rekommenderar jag att du lyssnar på avsnitt 2 från suicidpreventiva dagen.
Vad ska vi prata om idag då, Sovi?
Vi ska prata om depression.
Det var ju lite spännande. När jag var lite sådär, jaha, vad ska vi lyfta för någonting idag då? Så hade vi lite olika saker och som vi tänkte på. Men så sa ju du det, ja, men depression kanske vi ska börja med. För det är ungefär så livet är nu eller någonting.
Ja, så sa jag.
Kommer inte ihåg vad du sa.
Nej, inte jag heller. Men det var något åt det hållet. Jag har en liten dipp nu för tillfället. När livet känns lite extra motigt och sådär. Och det är svårt att hitta någon riktig förklaring, men så har det varit. Jag har ju släpats med den här depressionen sedan barnsben. Så det är ju en bekant följeslagare som hänger med.
Men så är det lite både för dig och mig. Det finns ju, där är det ju viktigt att lyfta det också, att det finns ju så olika sorter av depressioner. Mm. Och för en del personer så är det ju någonting som kommer under en begränsad tid. Man får stöd med det och behandling, och så lägger det sig och sen är det bra. Och sen för andra människor, som för dig och mig, så är det en följeslagare. Den här, vad är det man pratar om? The grey dog eller the black dog eller vad det är man säger på engelska. Som ja, har en hack i häl bitvis. Och det är klart, det är ju väldigt olika då. Och man behöver ju olika sätt att förhålla sig till det lite, tänker jag.
Mm, ja, absolut. Jag har haft en väninna som glatt berätta att hon drabbades av depression, och efter ett halvår så var det bra. Och hon var nog lite, ställde sig lite frågande till varför skulle jag envisas med att släpa på den här långdragna depressionen när hon hade haft så lätt att släppa den och bli av med den.
Vad tänker du om det då?
Ja, men det är så svårt att förklara. Det är ju ingenting som man väljer att ha. Och man kan inte välja bort den. Man kan hantera det på olika sätt, men depressionen flyttar in oombedd.
Mm.
Jo, och det går inte att sparka ut den alla gånger.
Man kan ju försöka på olika sätt, och vissa är ju mer effektiva än andra. Det är ju, det finns ju många sätt att hantera depression på som kanske är mindre konstruktiva. Men det är ju också en sån där sak som är viktigt att lyfta. Att det finns ju saker man kan göra för egen del som kan underlätta lite grann. Och så finns det ju saker som vi lätt kanske tar till som kan sätta krokben för oss. Jag vet inte vad det är för dig, men för min del så, jag sätter ju lätt krokben för mig själv genom att försöka springa snabbare, bland annat när jag känner att jag börjar bli trött. För trötthet är en av mina absolut värsta såna där symptomer som jag känner att nej, jag vill inte ner i den där dypölen igen. Och så försöker jag springa fortare och fortare för att komma därifrån och aktivera mig mer och mer, och det blir ju bara totalt åt andra hållet.
Får jag ställa en fråga som jag aldrig har ställt, förmodligen för att jag redan vet svaret?
Varsågod. Men,
har du i din depression självmedicinerat på något sätt?
Bra fråga. Alltså, Jag tror nog att det beror nog på vad man stoppar in i ordet självmedicinera.
Mm.
Om du menar läkemedel, nej. Om du menar alkohol, nej. Jag är inte riktigt lagd åt det hållet. Om du pratar om mat, ja, absolut. Som ett sätt att hantera känslor och framförallt för mig att försöka få energi. Just den här energilösheten när jag, den gör mig jättestressad. Så där kan jag absolut ha försökt hantera det med mat. Att det är ett sätt att hantera situationen på, fast jag egentligen inte behöver mat. Men jag vill ha en energikick, men den kommer aldrig. Men annars är det ju väldigt, det är väldigt vanligt annars med både med alkohol och vad det kan vara, tabletter eller andra saker, att man försöker hitta något sätt att komma ifrån den här orkeslösheten och tröttheten och ångesten som ja, det ser ju, det är ju också en grej som ser väldigt olika ut med depression. Vilka symptom som man tycker är tuffast. Hur ser det ut för dig?
Jag blir ju alltid sådär att jag måste ifrågasätta vad är min meningen med livet? Vad gör jag här? Finns det någon funktion för mig? Sådana frågeställningar. Jag blir ju väldigt introvert och besvärlig på det sättet. Men jag tänker på det där med maten. Jag har ju inte heller självmedicinerat. Och jag tror att många, framförallt psykologer, förväntar sig på något sätt att man måste ha något slags outlet eller inlet kanske där. Och jag har ju också vuxit upp med att mat är tröst. Och det blir ju en sån där grej.
Så är det nog för många.
Ja, men ofta står det att deprimerade inte äter. Men jag äter. Och det är också för att fylla det här namnlösa tomrummet som finns inom en.
Men det här tror jag också är så viktigt att lyfta, att så fort det blir en stereotyp bild, om det är depression, om det är ångest, om det är suicidalitet, vad det än handlar om, så blir det så lätt att det slår fel. När jag började få hjälp med mina depressioner för 20 år sedan, så då var det också den här symptombilden som du pratar om, att man till exempel inte äter eller att man inte rör på sig, utan man liksom blir väldigt stilla och sådär. Men det finns ju precis lika att man har åt andra hållet, att mer atypisk depression pratar man väl om, när man äter absolut och du kanske äter mer för att ha olika sätt att försöka hantera det här på. Eller att man kanske försöker röra på sig ännu mer för att man försöker springa ifrån den här depressionen på olika sätt. Och det är ju så viktigt att lyfta att det kan se så olika ut. Men några av de här sakerna som man väl generellt kan säga, det är väl just det här hopplösheten och meningslöshet och så som du är inne på. Men även det här tröttheten och orkeslösheten som är mitt absolut värsta. Men och det här med hjärnan och koncentration och att det är svårt och tungt att få igång saker och hålla fokus på en och samma grej. Ångesten såklart, som ju också kan se olika ut. För vissa så är det verkligen sådär, ångest kan skära och riva och vara verkligen så smärtsamt på det sättet, brinna som eld. Och för andra så kan det vara mer ångesten över att inte känna någonting, att det bara är tomt, att det bara är tungt liksom. Men även det här kroppsliga som man kanske inte tänker på, att det också kan vara en del av en depression, med magsmärtor eller huvudvärk eller värk på olika sätt i kroppen, minskat sexlust, problem med sömnen. Det finns ju så många bitar som kan hänga samman.
Ja, jag håller helt med. Jag fick ju också höra att jag var atypisk i min depression. Och jag vet inte varför man ska kalla det så ens, när det ändå är så att vi är väldigt olika. Jag fick ju bara känslan av att jag, en liten aning misstro. Det kanske inte är riktig depression. Vad är det då?
Jag tror att det handlar mer om det här med Nu har ju inte jag varit med när du har fått de här orden till dig, men det finns ju en skattnings, liksom en klassificeringsskala, liksom en mall. Och den mallen har ju ett stereotypt utseende, eller vad man nu ska säga. Och där finns ju den egentliga depressionen med som en sån fyrkantighetsmall. Och det här med atypiskt, det sticker ju ut från de kriterierna, om man säger. Men det har man ju... Jag tror att man har upptäckt att det finns olika varianter helt enkelt, och så har man lagt till det. Men jag kan hålla med, det kan vara en laddning i att få någonting atypiskt satt på sig.
Man blir lite mer annorlunda än alla andra som också är annorlunda. Jag får ju omväxlande diagnos. Det växlar ju mellan depression och dystemi. Och jag förstår det. Jag känner nog mer igen mig i dystemin. Eftersom det är otroligt långdraget. Och jag är inte totalt apatisk och ligger i min säng och inte gör någonting. Utan jag har ändå lite... energi. Och framförallt det som jag tycker många reagerar på, det är ju att jag fortfarande har min humor kvar. Och att jag uppskattar och skrattar. Det är nästan ett tvång för mig att jag måste titta på någonting roligt på datorn så att jag blir glad.
Jag tror det är ganska vanligt i det här. Det har väl vi pratat en del om i det här med galghumorn. Alltså just galghumorn uppe på psyket när man ligger inlagd. Den kan ju verkligen frodas mellan vissa individer. För det är en sån absurd situation många gånger. Och du behöver ju verkligen på något sätt den där humorn för att orka med. Men den kan vara grov för utomstående att höra. Om man skämtar om suicidförsök eller ja, andra olika tuffa saker.
Sen har ju jag det här som jag tror är ett typiskt medelklassfenomen. Att man alltid ska låtsas att allting är bra. Man spelar en lycklig person. Jag imiterar människor som jag tycker verkar glada och framgångsrika. Och så får jag då höra att jag framstår som väldigt kapabel när jag kommer till en psykiatriker eller psykolog. Och då blir det ju skitsvårt att få hjälp. För att jag har inte riktigt kunnat acceptera bilden av mig själv som deprimerad. Och då känns det nästan som att man måste spela en roll igen. För att man är så van att gömma undan den här deprimerade personen. Och fejka glad. Och när man kommer då till psykiatern så blir det ju jättefel. Det är väldigt svårt att få hjälp. När man sitter och ler och är artig.
Det är ju verkligen en utmaning med det här. Både när man kan prata för sig. Och även när man ser ut som att livet är okej. Okay, liksom. Du kanske har smink, du kanske har kläder som liksom stämmer och de här bitarna. Jag tror att det pratas mer om det idag än vad det kanske gjorde för 10 år sedan. Men jag hör ju det fortfarande. Många grupper människor som tycker att det är väldigt en utmaning i att söka hjälp på psykakuten och ha smink på sig till exempel. För att kommer jag bli tagen på allvar för att jag har orkat sminkat mig? Medan det för många människor är liksom absolut nödvändigt att få på sig det där sminket, för annars så håller man inte ihop sig överhuvudtaget. Nej, men det är klart att det är jätteviktigt att lyfta återigen det här. Nyanser, att saker ser olika ut. Att man kan vara helt sargad på insidan, fast på utsidan så ser man ut att vara okej. Och det... Ja, jag hade hoppats kanske att vi hade kommit lite längre med det. Men det känns ändå som att det finns en dialog om det idag. Det är att det ser helt lugnt ut, det som är ovanför ytan, men så paddlar man frenetiskt under vattnet som en tok för att inte drunkna liksom. Vi har ju både levt med det här länge som sagt. Och för mig så är det också väldigt mycket kopplat till årstiderna. Du har ju nämnt det med dystemi och den biten att... Ja, vad kan man kalla det egentligen? Om du skulle förenkla dystemi, det är ett väldigt vackert ord för någonting väldigt hemskt. Som många psykiatriska diagnoser kan jag tycka. Men en light-variant som pågår väldigt länge. Det är väl liksom en sån... En underton som man aldrig slipper av liksom, av depressiva stråk. Det är ju en sak. Det andra det är ju det här med återkommande depressioner. Som man kan må bra ett år, två år, ett halvår och sen kommer det tillbaka. Och det är ju en tuff utmaning. Och även det här med årstider, att vissa mår sämre på våren, vissa mår sämre på hösten och vintern. Och det är ju så himla olika, men man har ju liksom sin rytm. Och för mig så är ju mörkret väldigt laddat och jag blir väldigt trött vintertid. Och det är ju lätt att säga att ja, men det blir ju alla. Jo, så är det ju. Fast i princip alla mina inläggningar har ju varit i november, december, januari. Jag har aldrig varit inlagd på våren eller sommaren. Det säger ju ganska mycket också den här känslan. Nu har vi precis haft midsommar. Och det är Sverige som mest vackert och fantastiskt. Och det är ljus och det är blommor och jag älskar trädgård. Och man liksom, åh, det här är så himla härligt. Och man verkligen kan hitta ett lugn i det. Och så finns det ändå ett stråk som pockar på där bakom. Och man känner bara, nu är vi på väg in i mörkret igen. Snart är vi där. Och jag önskar verkligen att jag något år, någon enda midsommarhelg, kunde slippa igenom den utan det där liksom påminnelsen om att nu vänder det. Nu är det liksom in i dimman igen. Undrar om jag klarar mig det här året från en inläggning. Och den tycker jag är väldigt jobbig. Och det här ovissheten att aldrig veta, kommer jag att klara mig det här året eller inte? Och det blir ju bara värre i och med att nu för tiden så har jag barn också. Och då blir det också den där laddningen att okej, om jag skulle behöva en inläggning för att jag inte kan hantera det själv, ja men då måste jag vara borta från mina barn. Och hur tar små barn det att vara utan en av sina föräldrar? Det är ingen rolig tanke. Det vill man hålla sig ifrån.
Har du och din partner pratat någonting om det?
Absolut. Ja men det kändes som en självklarhet innan man ens funderade på om det var aktuellt. Men jag tror att det här med att ha en psykisk ohälsa eller sjukdom som man brottas med över tid och sen blir förälder, det förändrar väldigt mycket saker. Men det kan vi ta i ett annat samtal för det blir väldigt långt. Nej, men hur ser det ut för dig alltså i det här med årstider och förändringar?
Ja, jag är väldigt påverkad också av mörkret. Jag blir deppig varje höst. Jag står nästan inte ut när det är vinter. Och så vet jag, ungefär en vecka in i maj, då är det perfekt väder för mig. Och jag går och väntar på det här datumet, liksom att det ska komma. Jag är så sänkt. Och det är varje vinter. Och på sommaren, liksom, då är det lättare. Jag har mer energi, jag är piggare, jag har känner mig mer kreativ. Det är roligare att umgås med folk. Allt sånt kommer på sommaren. Och det är ju... Ja. Som sagt, jag önskar att det inte var så att det fanns människor som just varje
nu vänder det.
Påminner om att från och med nu blir dagarna kortare. Det är så tråkigt att inte få njuta till fullo av det som ändå är kvar innan det heter.
Jag tycker det är väldigt spännande det här att det är så olika. För att precis som vi säger nu, för oss är det liksom lite likartat i det här med årstiderna. Så för många människor är det ju helt tvärtom. Man tycker att det är så skönt när mörkret kommer och man liksom det här mysiga med filt och tända ljus och lugn, att det är lugnare, man behöver inte vara lika social. Alla de här bitarna. Men även att personer blir stressade på våren över när solen och ljuset kommer, för att det är så mycket som ska göras och sådär. Jag har aldrig känt den stressen av att det liksom blir mer kravfyllt på sommaren eller våren. Men många känner ju så. Och det är ju så spännande att det är så olika som man liksom nästan inte kan sätta sig in i. För mig är det helt obegripligt, som du säger, maj, det är min absolut bästa månad. Men, och för andra så är det precis tvärtom. Det är då liksom man bara vill dra ner gardinerna och fly solen och man kommer inte undan. Och ja, men det är så viktigt det där att lyfta olikheterna för att kunna hitta igenkänning i varandras liksom historier på något sätt.
Mm. Ja, jag hörde senast idag en tjej som berättade att hon vill inte ha semester på sommaren. Hon vill ha semester på vintern. För det är så skönt att kunna sätta sig med en bok, slippa gå ut och skrapa av bilen och pulsa i slask liksom. Det tyckte hon var en bra semester liksom. För att, ja, det är så jäkla tufft annars. Nej, jag vet inte. Det var intressant att höra det. För annars är vi svenskar lite så där solfixerade. Att man ska vara ute och på sin bränna.
Ta vara på.
Ja, och det känner jag. När man är deprimerad, det kommer en solig dag helt oannonserat. Då måste man vara redo att ge sig ut i världen och njuta. Åtminstone en stund. För att det är sol. Ja. Har svårt att tänka mig att andra nationaliteter känner likadant. Jag vet inte, men tydligen så är vi väldigt fixerade vid väder i Sverige. Det är ju vårt favoritsamtalsämne.
Ja, men det är ju när man bor så pass mycket där det är så mörkt så stora del av året, så kanske det inte är så konstigt i den ekvationen. Men du, jag tänkte på en annan grej, Sovi. Vi pratar ju båda om att vi har levt med det länge. Alltså för mig, jag gjorde mitt första suicidförsök när jag var 12. Jag är 40 idag. Och jag vet att du har levt med det. Ja, men du nämnde det som sen barnsben också. Men då är frågan, vad lär man sig med tiden? Vad är det som gör att du sitter här idag liksom? Och vad har du lärt dig längs vägen när det gäller depression?
Ja, framförallt så handlar det om att acceptera läget. Vilket jag inte gjorde under 20-25 års tid. Utan då spelade jag den här rollen. Sminkade upp mig, klädde mig snyggt. Och hade något slags stenansikte för att klara mig igenom vardagen. Och låtsas att allt var bra. Men det tar ju fruktansvärt mycket energi att spela en roll. Jag hamnade faktiskt i en relation med en man som var helt oimponerad av yta. Och jag lärde mig då att jag fick vara mig själv för första gången i mitt liv. Och jag tog vara på den chansen och liksom... Jag testade verkligen gränserna. Hur deprimerad, hur katastrofal kan jag vara i umgänget med andra människor? Och jag insåg att folk inte behandlade mig sämre. Vilket var det som jag hade oroat mig för. Så det var det första, att acceptera läget. Att jag är deprimerad, det ser ut så här. Och det får vara så. Även om jag inte vill stanna i det för länge. Men nu är det ju ganska länge i alla fall som det har varit så. Jag har ju lärt mig att ventilera.
Ja, du använder ju nätet mycket.
Jag använder nätet jättemycket. Jag började skriva en öppen dagbok på nätet. I ett slutet format så att jag skulle känna mig trygg. Och testade och säga alla de här läskiga sakerna. Mina hemliga skämsprylar liksom. Jag berättar det här. Nu håller jag för öronen och blundar så får vi se vad som händer. Och så kikar jag efter ett tag och så säger folk. Ja, så där känner jag också. Eller tack för att du sätter ord på det som jag inte själv kan beskriva. Och då blir det. Då pyser den här skräcken ut på något sätt. Så ventilation är jätteviktigt för mig. Att få prata av mig. Att få feedback. Men sen också att sätta stopp i tid. Jag kan inte bara klaga. För det drar ner mig ännu mer. Jag ska släppa på det som är akut just nu. Få ur mig det. Men sen får det vara bra. Jag ska inte berätta för alla jag möter om vilken pissig morgon jag har haft. Det räcker att göra det en eller två gånger. Och sen måste jag hitta guldkanten på allt. Få varje dag.
Hjärnkoll erbjuder kunniga och engagerade ambassadörer som föreläser om sina olika erfarenheter av psykisk ohälsa, vilket öppnar upp för samtal.
Det finns ju, du känner väl också till Anneli Wester, föreläsaren och äventyraren. Hon pratar ju en hel del om det här med att glädjepimpa. Att när livet är skit så måste man hitta sätt att glädjepimpa vardagen på. Och jag vet, hon pratar ju en hel del om det här med glassfrukost. Hon älskar glass. Och om hon har en sån här riktig skitdag när hon känner att nej, idag drar jag ner rullgardinen och lämnar inte sängen. Så glassfrukost är en sån här sak som kan få upp henne ur sängen. Och liksom verkligen så här, ja men som vuxen får jag bestämma själv vad jag gör. Nej, jag börjar dagen med en glass, ordentlig glassfrukost. Och så blir det liksom ett annat tonläge. Och jag tror jättemycket på det där, att hitta de där sakerna, de där guldkornen, vad det nu än må vara, som man liksom känner att ja, men det här är någonting som får mig att ja, lätta lite grann. Och göra det, även om man kanske inte känner att man känner någon skillnad, men om man vet sedan tidigare vad det var för någonting som man brukar tycka om att göra, att fortsätta göra det eller att få hjälp att göra det, tror jag är jätteviktigt.
Apropå det så tänker jag att jag har arbetat väldigt aktivt mot att följa traditioner och förväntningar. Jag struntar i att släkten ska samlas hela släkten ska samlas på julafton. För det är för tufft och det är för jobbigt. Och jag struntar i hur alla andra gör. Om jag hade en gräsmatta skulle jag förmodligen inte klippa den tillräckligt ofta och sådär. Och att tycka att men det är okej, jag får vara på mitt sätt. Jag behöver inte göra som alla andra. Och det är ju också en jättelättnad när man känner sig deprimerad. Att inte känna sig tvungen att vara social när man inte vill det.
Jag tänker att det finns väldigt mycket, för mig i alla fall, det finns väldigt mycket i det där att om man börjar titta på det här med vilka måsten man har i livet. Vad är det jag måste göra för någonting? Och så börjar man verkligen navelskåda de där måstena. Så är det väldigt få saker som man egentligen måste göra. Utan det är ju väldigt mycket saker man vill göra därför att. Allt ifrån det här när man är på väg hem från jobbet och är trött. Och så känner man att jag måste svänga in och handla. Ja, men måste jag verkligen svänga in och handla? Eller är det så att jag vill svänga in och handla därför att jag vill ha mat på bordet som jag ska kunna äta lite senare idag? Och att det är liksom skillnad i i tanken där som gör att det blir lite lättare om man tänker att men jag vill faktiskt svänga in och handla för jag vill ha mat, än att men jag måste det och jag måste det och jag måste det. För då känner man sig så maktlös i att det är någon annan på något sätt som styr vad jag behöver utföra för saker idag liksom. Jag tänker också att det är två saker det du sa, både det här med acceptans men också det här att minska belastningsfaktorerna. Att minska ansträngningen på olika sätt. När man väljer att välja aktivt vad man vill göra och även vad man väljer bort. För att man känner att det här kostar mer än det smakar för mig, i alla fall just nu. Jag tror det är jätteviktigt.
Jag har ju jobbat lite på ett halvhemligt projekt. Det har gjort en kalender för människor som riskerar att gå in i väggen. Som handlar om att balansera sin dag, sin vecka, sin månad. Så att man börjar med det som får en att må bra. Var sätter jag det? Och sen bygger man upp kalendern efter de här måstena. Som kan vara bra att beta av. Men kanske behöver man inte göra alla just på måndagen. Utan man kan vänta och sprida ut över veckan så att det inte blir så tungt.
Jag tror jättemycket på att lära känna vad är det som jag ser som måste och vad är det som ger mig energi. Och där måste man ju fundera, för det är ju såklart individuellt. Och både liksom lära känna sig själv i att hur fungerar jag. Och det kan vara jättesvårt att göra när man inte mår bra. Men då kan man ju också ha en dialog med sina nära, tänker jag. Vad brukar jag gilla att göra? Så de kanske kan ge förslag och påminna en. Och då kanske det är lättare att poppa upp att jag uppskattar ju väldigt mycket det här. Sätta mig på en bänk ut och klappa katten eller vad det nu kan vara. Men även att fundera kring vad brukar få mig att, må, liksom, att hantera situationer på olika sätt. Om det nu är att jag har ångest eller om det är att jag är ledsen eller liksom vad det nu än må vara. Men ofta har vi ju strategier som har hjälpt oss på olika sätt. Men vi kanske inte tänker på dem. Och kan man lyfta upp dem i ljuset och se liksom att när jag tar en promenad och ringer liksom någon kompis och pratar med den personen. När jag har haft ett bråk med min partner så känns det mycket bättre. Ja, men det kanske är en jättebra strategi även att ta upp om du har ångest. Eller om det nu är att jag vill ta en varm dusch när jag har mycket ångest. För att det är liksom att bara stå där länge och liksom tvåla in mig och bara bli varm. Liksom. Ja, men då kanske det är ett effektivt sätt. Eller att sparka skiten ur en kudde. Men alltså, vad det nu kan vara för någonting som man liksom, både går alltså att det känns bra av. Och hitta det.
Och nu tänker jag på det här som vi pratar om. Varför är det så svårt att prata om psykisk ohälsa? Vi pratar ju gärna om psykisk ohälsa som fenomen. Men sällan utifrån hur vi faktiskt mår. Och jag tycker det är så himla viktigt att kunna ringa en kompis och säga: du, nu känns det jättejobbigt. Jag vet inte om jag fixar det här. Och sen sitta och bolla med den personen om olika lösningar eller vad som känns bra och precis bli påmind om vad man har gillat förut och sådär. Det är ju så otroligt skönt att slippa låtsas.
Absolut. Jag skulle aldrig orka låtsas idag. Jag har inte tid eller energi till att låtsas, känner jag. Det går inte.
Nej, inte jag heller. Inte jag heller. Och ett tag så kunde jag ju liksom inte småprata. Utan jag ville, nej, nu går vi på djupet direkt. Men nu har jag lärt mig att balansera det där bättre. Men jag tycker att det skulle... Varför inför man inte det som standard med alla sina vänner och bekanta? Att man faktiskt ställer frågan, hur mår du? Och inte uppehålla sig bara vid det som är bra, utan även, men vänta nu, backa tillbaks lite. Vad sa du om det där som inte lät så roligt? Att man tillåter andra att ventilera inför en själv också.
Jag tänker att det viktiga är ju liksom att hela personen får finnas. Det kanske inte är i alla sammanhang eller med alla personer, men att man har de där möjligheterna att pysa ut vad det nu kan vara eller att speglas i liksom hela sin person och inte bara det här framgångsrika på Facebook där man visar allt som funkar liksom. Nej, jag tror det är en viktig påminnelse. Men även det här att få tips om både att spegla sig och bara få prata av sig, men också få tips om hur gör andra när deras liv skaver. För det är så himla värdefullt. Jag pratar ofta om det här med verktygslåda, att man behöver en verktygslåda i livet och stoppa i olika verktyg som kan behövas vid olika tillfällen. Precis som om det är hanterat hus och allt vad som kan tillkomma där, så är livet också behov av verktyg. Och där är det väldigt bra att bli påmind om att det finns olika verktyg. För att ett tag så kanske en grej har funkat jättebra, men sen hamnar man i en helt ny situation och då funkar inte den där metoden man har använt i 4 år. Utan du behöver något nytt och sen kan du inte förstå ens vad det är, för du visste inte om att det verktyget fanns. Och ibland så kan ju det vara mediciner. Ibland kan ju det vara att du behöver mer liksom, samtal, att du behöver mer terapi. Liksom så. Och ibland så kanske det är att totalt lägga om fokus i livet och bli maratonlöpare och liksom verkligen springa skiten ur kroppen. Nej, men det är ju så olika. Men det där att få de där idéerna, det är värdefullt.
Ja, ofta måste man ju prova olika saker innan man hittar det som funkar. Och nu kommer jag ju på en till sak som har hjälpt mig i min depression. Och det är ju att jag har fått små uppdrag att utföra. Och det kan ju vara vad som helst för vem som helst. Men för mig har det ju handlat om design och grafik och sådana saker. Att få en uppgift, att vara behövd. Det har varit otroligt viktigt för mig. Jag är singel, jag har inga egna barn. Det finns ingen som ropar efter mig och ber mig, kan du öppna den här eller något. Jag har egentligen noll arbetsförmåga som sjukpensionär. Men det finns ju fortfarande saker som jag kan göra på mina villkor. Oftast blir det mitt i natten, för då har jag energi. Då är det inte för varmt. Och då spirar min inspiration och jag känner arbetsglädje. Och sen att få lämna ifrån sig det till någon och se resultatet. Att någon blir jätteglad för det man har gjort. Att man var inte totalt värdelös och umbärlig. Det har varit jätteviktigt att få den påminnelsen.
Jag tror att det är viktigt för alla. Det är ju lite det här känsla av sammanhang som vi brukar prata om ibland. Den där att ha någonting som man känner att man kan tillföra och någonting som ger en mening och att ja, men man finns i ett sammanhang på olika sätt. Litet eller stort, men det är ju otroligt viktigt. Jag tror inte vi har nämnt någonting om det, men det är ju också en av de här depressionssymptomen, är ju det här med låg självkänsla och att man liksom inte känner att någonting man gör har betydelse och att man duger. Och där är det också väldigt viktigt att få, tänker jag, bli lite motbevisad, att få höra att ja, men tack för att du gjorde det här, det underlättade för mig. Och att se att man är, väldigt många av oss i alla fall är i ett sammanhang på något sätt. Och det kan vara ett leende till ett barn ute på gatan eller om det är att man ringer en vän och liksom lyfter den personens dag på något sätt. Alltså det kan ju vara alla möjliga olika saker eller hjälper en kollega med någonting. Det finns så mycket som kan vara att man bidrar.
Och jag glömde ju helt bort det där. Jag började ju min sjukskrivning med inställningen att jag skulle vara frisk ganska snart. Men det blev jag inte. Och istället så med åren så blev jag mer och mer isolerad. Och jag ska inte säga blev isolerad, det valde jag själv. Jag stängde in mig i min lägenhet och öppnade inte dörren för någon. Och jag klev knappt ut själv. En gång i veckan så köpte jag förnödenheter. Och sen var det bara jag. Och telefonen ringde inte. Och jag stannade i den trygga lilla bubblan som jag tyckte att det var då i 10 års tid. Och vad gjorde jag? Alltså vad gav det mig? Eller förstörde det bara? Jag kände ju då att jag var helt hudlös. Att om någon rörde vid mig, snuddade vid mig, så kunde jag gå sönder. Eller titta på mig. Jag ville inte ha kontakt med människor och riskera att bli sårad. Samtidigt så tänkte jag mycket positiva saker. Jag har gått mycket i terapi och olika former och olika personer. Och jag tänkte, hur gör jag nu när jag inte har tillgång till någon att prata med? Och då var ju internet jättebra för mig. Det fanns så mycket klokhet. Ni vet, de här memesen som delas. Det är en snygg bild och så är det en trevlig text. Som ger någon slags aha-känsla. Och jag insåg att jag behöver ingen guru. Jag behöver inte åka till Indien och sitta och meditera och få insikter. Det kan komma till mig här i lägenheten.
Du behövde inte röra på dig utanför dörrarna, utan det, världen kunde komma till dig istället. Liksom.
Ja, och det blev på mina villkor. Och faktum är att jag har bearbetat jättemycket av mina hang-ups i min isolation. För jag hade ingenting bättre för mig att göra. Så jag tänkte fruktansvärt mycket. Jag filosoferade. Tänkte på vad är det jag vill bli bättre på. Eller vad är det jag vill släppa. Till exempel så blev jag väldigt upprörd. Och jag insåg att jag hade ett litet manshat inom mig. Och det är ganska stort och besvärligt eftersom halva populationen består av män. Så jag kunde djupdyka i det och fundera på, ja men vad är det jag har blivit utsatt för? Varför känner jag så här? Och hur blir jag av med den här känslan som jag inte vill ha? Så även om jag var deprimerad och ganska apatisk utåt sett, så pågick det fruktansvärt mycket. Det var febril aktivitet i min hjärna som ingen annan kunde se resultatet av just då. Då. Men det var det positiva som kom ut av den isolationen. Sen var det ju fruktansvärt bra för mig att faktiskt lämna lägenheten. Då hände det ju jättemycket saker med mig.
Det låter ju otroligt tungt. Jag har inte erfarenhet av det själv, att ha gjort någonting dyrligt. Men det låter, det är många år, det är många dagar om man börjar räkna.
Och det är lätt att det känns som förspilld tid. Men en av de sakerna som jag jobbade på, det var att inte känna bitterhet. Jag vill inte bli en bitter människa. Jag har en lång tradition bakom mig, min finska släkt, som är otroligt bittra. Och jag vill inte hamna där själv. Så då fick jag bearbeta mycket känslor och tankar. Så nej, jag är inte bitter över att jag förlorat 10 år på att sitta på min soffa i en lägenhet. Men det är... Jag önskar inte att någon annan gör det.
Jag tror att där är väl också den där vikten av att ha människor som bryter in och som på olika sätt har en dialog med en. Så att man kan få möjligheter att se någonting annat. Oavsett vilken miljö man är i, så tror jag väldigt mycket när det gäller depressivitet, det här att bryta och byta miljö. Sitter du, ligger du i sängen, men byt miljö till soffan. Sitter du i köket, byt miljö till vardagsrummet. Eller är du inne, gå ut en liten stund. Liksom. Vad det än är, just det, att byta fokus, byta miljö. För det gör så himla mycket i när tankarna och hjärnan börjar liksom lopa så mycket. Jag börjar fundera lite grann hur man knyter ihop den här säcken. Jag tror det är viktigt att påminna om att även om man många gånger kan känna sig otroligt maktlös när man sitter i en depression, och det kan vara otroligt mörkt och tungt. Jag beskriver ofta som att man är nere i en brunn och bara ser ljuset långt där uppe någonstans, och det är kallt och det är hårt och blött och hemskt och sådär. Men att det finns väldigt mycket saker man kan ta till för egen del, men också att man inte ska bära det ensam. För att delar man det med andra så blir det så himla mycket enklare att i alla fall känna den här... Att det är lite enklare att gå när man går flera tillsammans. Och det är ju... Oavsett om det är en vän eller om det är att man ringer någon form av hjälplinje. Jouravande medmänniska, jouravande präst. Finns ju på 112. Och så finns ju också Mind med självmordslinjen som man når på 90-101. Och man kan chatta med. Alltså bara det här första steget att testa och prata med någon. Om man nu inte känner att man har någon i sin närhet. Det kan jag varmt rekommendera. Men också att känner man att men det här, nu har jag gått så här länge, eller att nu, det hjälper inte när jag försöker hantera det på olika sätt och ta hand om mig och försöker prioritera sömnen och röra på mig och sådär. Att söka hjälp, att ringa 1177, att gå till sin vårdcentral, berätta för läkaren hur man har det och få stöttning i det. För depression kan ju verkligen vara en sjukdom som är djävulusisk. Och den kan man behöva allt stöd i perioder. Och det finns ju stöd att få. Sen är det inte alltid man hittar det första gången man söker. Men att räcka ut en hand och verkligen försöka hitta. Och är det ett mer akut läge så finns ju psykakuten. Och att ta sig den biten. Vi kommer ju att prata mer vid något annat tillfälle när det gäller just om den yttersta konsekvensen av både depressioner men även av andra kriser och sådär, och just det här med självmord. Och där är ju det här att dela med andra och våga be om hjälp, våga söka stöd. Det är ju verkligen den här främsta, och påminna om att man inte är ensam, även om man... Det är så hemskt det här med pudens kärna i depressioner och suicidalitet, den här ensamheten, att man verkligen känner sig ensam. Även om det är ett rum fullt med människor så känns man många gånger som den ensammaste människan i världen. Och att det skaver väldigt mycket, och att det gör väldigt ont. Liksom. Så det är väl en sån här... Är situationen för tuff, sök hjälp. Det är skitviktigt att man gör det. Och att man förtjänar stöd i en tuff situation.
Och vänta inte för länge.
Nej, precis. Vänta inte för länge. Känner man liksom att jag ska fixa det här själv, och så känner man att det funkar inte. Att inte då gå och dra på det.
Det är alltid lättare att vända en negativ trend ju fortare man gör det. Tyvärr så går man ofta och släpper på det här och tror att det är något övergående. Men tyvärr, oftast behöver man göra någonting aktivt själv. Och det första och det viktigaste, och det kommer vi att trycka på i alla avsnitt tror jag, är att vi tar kontakt med någon och pratar om det.
Absolut. Våga berätta och våga lyssna på andra människor. Våga prata.
Då tycker jag att vi avslutar med en... tacksamhetstrea.
Oj.
Ja.
Den var jag inte beredd på. Mm.
Det var du inte beredd på. Nej, det ska komma lite sådär.
Mm-hmm.
Smygande först och sen attack. Tre saker som du är tacksam för idag.
Oj. Ja, jag är tacksam för att jag har min trädgård som jag ska gå ut i nu och rensa lite i, tror jag. Det är väldigt viktigt. Jag är väldigt tacksam för att vi är i nu, första juli idag. Sommarmånad. Och att man inte behöver ha så mycket kläder på sig. Och jag är väldigt tacksam för att vi får komma igång med lite spännande arbete.
Mm. Det
Själv då?
Ja, då måste jag ju svara då med att jag är jättetacksam över att vi gör det här. Det här är vår första inspelning. Vi får se när det dyker upp bland avsnitten. Vi har haft lite tekniskt strul som det ska vara, tror jag, när man börjar. Annars, jag är jättetacksam för min katt. Jag har två katter, men det är Sillen som jag har... känner mig lite sådär nyförälskad i idag. Jag gör en katttidning och då har jag lyckats få med Sillen i ett reportage om hur hundar och katter trivs ihop. Och då slog det mig, fan vilken jäkla bra katt jag har. Han är så harmonisk och balanserad och han är så snäll och de ställer inte till med någon jävelskap. Och ja, en små sak, men det är skönt. Man måste uppskatta det som går bra och flyter.
Punkt tre då?
Jag är tacksam för turkisk juice. Jag dricker massor med juice och handlar på en supermarket nere på stan som drivs av människor från olika nationer. Och juicen är så jäkla god.
Det är bra. Man måste hitta sina grejer.
Ja.
Men du, nu ska jag gå ut och rensa lite.
Härligt, härligt. Vi hörs.
Det gör vi. Ha det gott.
Hejdå.
Läs mer på vår hemsida nsphvastmanland.se och klicka på den röda knappen för Hjärnkoll.